Om jag inte tittar på er så...
Ja, välkommen! Vi börjar skratta. Välkommen tillbaka till Placerad TV. Jag hade hoppats på en riktigt härlig börsduell idag. Det var så jag tänkte när jag planerade in det här. Men det känns som att gästerna är ganska överens. Det får vara jag då som är lite extra... Som går emot då helt enkelt. Hur som helst, varmt välkommen.
Är inte det en spoiler lite?
Mm. Jo, jag vet, men det är liksom... Vi får se.
Va? Jobbar du på TV verkligen?
Jag jobbar på TV, men det här är... Vi kör ju inte live så att vi kan ändra det sen. Hur som helst, Mattias Sundling, Danske Bank. Välkommen.
Ja, tack.
Kul att ha dig här.
Ja, kul att vara här.
Du har inte varit här förut.
Nej, det här
Christian
är min första
gång. Granqvist från Lasedat. Rutinerad. Ja. Poddgäst.
Veteran.
Ja, han har poddat. Han har poddat. Hur är läget?
Det är bra. Ja. Tack som frågar.
Ja, varsågod. Mm. Vi hade en diskussion här inom slipsen här. Du var lite provocerad av att vi hade slips på det.
Nej, jag gillar att vara... Liksom, jag trodde att jag skulle vara så att säga, konsensus med att inte ha slips. Men det känns väldigt bra att jag inte är det. Men... Då har ju ni liksom...
Ja. Du, hörni, vi har ju massa bilder. Jag tänkte att vi skulle gå igenom så får vi liksom prata helt fritt utifrån dem. Och se vad som är. Vi måste ju faktiskt börja och visa. Det här är ju liksom Sverige. Och så har vi S&P. Mm. Den här oron vi hade i höstas, nu är vi upp och över de nivåerna. Mm. Reflektion. Jag vet, du var ju inte orolig i höstas, vet jag, när du föll. Du sa att nej, den långsiktiga trenden i, håller i sig. Mm. Och det har du ju minst sagt gjort här sen årsskiftet.
Fast nu ska inte jag sitta här och vara kaxig. Jag hade ju fel, jag var ju lång i Q4 där. Och sen så vid årsskiftet så fick vi ju ta oss en rejäl... Tänka igenom det där rejält. Men då tyckte vi liksom att det skulle bli dubbelfel och bli försiktig eller börja sälja där. Utan vi höll fast vid det då. Mm. Så det har ju funkat i år. Sen finns det ju massor att säga om den där rörelsen. Man kan ju till exempel notera att det är ju samma. Det är lite högre då kursmässigt. Men det ser ju betydligt svagare ut på makro. Ja. Och estimaten har gått ner rejält. Så det är ju en... Först en ordentlig multipelkontraktion och sen en ordentlig multipelexpansion.
Vi ska komma tillbaka till de där multiplarna som går upp och ner. Men Christian, hur reagerar du på det här?
Ja, nej. Jag var ju orolig då och jag är orolig nu. Ja. Man kan ju nog säga att jag är marknadens svar på Ior. Jag ser ju mest problem. Det där. Jag tycker inte att... Det ser inte bättre ut nu, precis som Mattias säger. Men vi kommer tillbaka
till det. Nu har jag anslutit mig till det där lägret igen då, så att säga. Ja. Men sen kan man säga, det kan vi diskutera. Jag är fortfarande inte helt hundra på varför riskpremien gick upp så mycket i fjärde kvartalet.
Fler säljare än köpare.
Ja, tack.
Vi ska prata mycket om de här multiplarna och konjunkturen. Men jag tänkte börja med den här som Christian har med sig. Vi har sett den förut. Det är den här hygglig vinsttrend, eller vad säger du?
Ja, nej men alltså, ja det är det ju.
Hygglig skattesänkning.
Hygglig skattesänkning, absolut. Allt möjligt. Ja. Man kan ju se det på två sätt. Det ena man kan ju säga att det här är ju liksom beviset för att varför man ska äga aktier också. Mm. Över tid så går ju det här bra. Alltså vinsterna stiger ju av en eller annan anledning så att säga. Men det som varför jag vill visa det här är ju för att den allmänna åsikten lite grann i marknaden nu och liksom orsak till varför man tycker att saker och ting att det går upp nu i alla fall så som jag uppfattar det är ju att man säger att ja, men nu ska det ju bli bättre. Mm. Nu har vi varit igenom någonting svårt och nu ska det bli bättre. Och jag har liksom lite svårt att säga så här, okej, vänta nu, när var det svårt menar ni? Bortsett från att kurserna gick ner så att säga och hur ska det här bli så himla mycket bättre när vi ligger så långt över trend? Och då kommer jag tillbaka till jag visar några fler bilder sen också, men vad är det som ska bli bättre? Vilka segment så att säga? Så att det är lite grann det också. Men över tid är ju det en fantastisk bild för om man vill äga aktier så att säga. Så att det är liksom, men frågan är så att säga, tajmingen på att köpa just nu. Det är väl liksom den som jag kanske...
Men skattesänkningar, stimulanser, konjunkturen har varit med oss länge. Jag menar, det är ju svåra jämförelsetal.
Men absolut. För att ansluta till det som Christian snackade om där då. Det blir lite grann så här... Till slut slår man nästan knut på sig själv. För att marknaden ligger liksom ett steg före. Och det blir nästan så här... vad är det vi handlar på nu? Och vad har vi handlat på så att säga? Men jag tycker om 18... Om jag får börja där bara. Mm. Så vi var ju snarast för försiktiga på vinsttillväxt. Och BNP-tillväxt tycker jag blev ungefär som vi hade tänkt oss. Det var ju den här multipelkontraktionen då som var svår bemästra tycker jag. Det som möjligen tror jag då, anknyter till det som du sa, och där, jag tror att argumentet är att det ska bli bättre, det är att de globala PMI peakade ju någon gång i februari 18. Och sen har ju det liksom trendat ner hela tiden i princip. Så jag tror om man är optimistisk nu, vilket jag inte är längre då så att säga, utan nu är vi ju också försiktiga.
Men det är
men
fint om man att du tar på dig den hatten. Ja.
Nej men jag vet ju, för jag, träffar ju folk och har ju mycket diskussioner om det här. Mm. Och då, det som ska bli bättre, det är ju att globala PMI ska bottna här nu. Ja, men det är så lyder argumentet. Och då tittar de på Kina och så säger de, kolla där nu, där har det börjat bottna.
Alla plottar Kina.
Ja, jag köper inte det, av flera olika skäl. Mm. Men jag tror att det, så går argumentationen.
Jo, och jag köper Kina-argumentet. Så att säga, det är inget problem. Men det argumentet kunde man lika gärna anföra i Q4.
Alltså, ja, fast då hade man ju fel.
Ja, jo.
Jag menar fel i den meningen att
började ju redan egentligen i förra våren. Alltså, det var ju då man liksom började släppa på bromsen åtminstone. Ja. Och så att säga, så det beror ju på. Så tajmingen på den är ju intressant. Ja. Nu är ju indikationerna från Kina kanske snarare att, vänta nu här, nu verkar det vara på spåret. Nu behöver vi inte göra så mycket. Ja. Sista indikationen som vi fick i förra veckan. Mm. Men min poäng är ju den att tittar man på PMI i USA. Mm. Så visst har den kommit ner, men det är inte jättelågt.
Nej, absolut inte.
Och det, i så fall skulle det synas, tycker jag, i de där vinsterna. Utan snarare har vi en situation där... Ja, där vi liksom trendar lite mot överhettning i vissa områden, så att säga, i arbetsmarknaden och så vidare. Ja. Och då är jag liksom lite svårt att säga så här, okej, för jag har inget som helst problem med att säga att om vinsterna, om vi skulle ha liksom varit igenom en recession och vi skulle ha stimulanser nu och så vidare, att känna att nu är vinsterna jättedåliga, men det ska bli bättre. Mm. Det är ett jättefint argument. Men när det ser ut så där så tycker jag argumentet blir lite svårare. Ja.
Men om vi tar vinsterna då till att börja med bara, så det där uppstället där, det är ju skattereformen då. Så att säga.
Inte
och det,
bara.
Inte bara. Nej, men en del av det. Hälften. Så hälften? Ja. Så det var bra. Men det är ju historia. Och det som är väldigt intressant nu då, det är väl att det här kan ju bli ett vinstrecessionsår i år. Med den, den revideringstakt som vi har just nu, fortsätter det så här, då kommer ju vinsterna, och konsensus har rätt, då har vi ju ett vinstrecessionsår i år. Och det är väl möjligen, tycker jag, en av de mer oroande sakerna.
Vi har varit igenom den här, kan du ta någon bild till? Så kommer vi till den här...
Vilken bra. Jag tror det där. Den, ja. Där har vi revideringen. Mm.
Att en normal, så att säga, vinstnedgång, om det nu händer, pågår ju kanske 5-6 kvartal. Åtminstone. Det är ändå inte en liksom en, så att säga, då pratar vi inte en djup recession. Det är liksom en slowdown, soft landing, ungefär som vi hade 2015-2016. Ja. Vilket många anför som någon slags blueprint för hur det ska se ut nu. Mm. Men nu har vi ett kvartal. Mm. Och nu ska härifrån ska det bli bättre, säger han.
Ja, men och där är vi helt överens. Och det som jag tycker är intressant med... Nu sitter jag... Det blir dålig tv, för nu sitter jag och kollar på den där hela
tiden. Ja, men skit i det.
Men det är ju att om man... En sån sak,
den här också?
Om man tittar på en sån sak som marginalerna.
Vi skulle ha en sån här som roterar, som åker runt.
Jag ska investera i det.
Förlåt, nu avbröt jag. Det är mycket bra idé. Jo, jag sa just det om marginaler. Ja. Jo, om man tittar på marginalerna så är det ju intressant att notera att även då, fast det känns som vi har tagit ner estimaten väldigt snabbt, på väldigt kort tid, vilket vi ju har gjort. Och därför så kan de överraska lite grann här nu i Q1 då. Det är ju det där klassiska amerikanska mönstret. Men så är det ju faktiskt så att det är ju fortfarande så att häpnadsväckande nog att konsensus förväntar sig att marginalerna ska upp i år och sen ska de upp ännu mer nästa år. Mm. Och nästa år så ska vi ju upp då på en ny peak i den här cykeln. Och jag vet inte,
om du backar till förra bilden.
Bild på det med.
Nej, för den ja.
Den, ja. Den
väldigt
ju...
djupt förenklat så visar den här ju att i princip ska vinsttillväxten tillbaks till 15-20% om den här börsuppgången är liksom motiverad. Ja. Utifrån historiska mönster.
Ja. Men så, då har vi dels topline och var lite oroliga för även om USA ser okej ut så tror jag att vi glider ner tillbaka till det där pre-Trump-miljön kring 2 då i sådana fall. Och sen har vi dessutom marginal. Vi är sent i cykeln och jag var lite skeptisk till argumentet förut, men av allt att döma så är vi ju redan i den fasen när vi har en marginalpress. Och att det har kommit nu, det kan ju kanske bero på lite extraordinära grejer som Brexit och handelskriget och sånt där som höjer inputpriser och tvingar bolag att flytta produktion.
Men nu är vi inne mitt i rapportperioden, ja. Och vi vet att jämförelsesiffrorna är tuffa,
ja.
Med tanke på, vi kan gå tillbaka till den här, om vi tittar på Q1 18 och såg.
Ja.
Är det så märkligt då att det blir kommer ner nu med tanke på att det var så extremt dopat får man ändå säga.
Nej, det blir inte så konstigt.
För rapporterna är ju okej som kommer in.
Ja, men vi handlar, vi kan väl ta Atlas Copco som kom igår, ja. Som ett intressant exempel. Vi handlar ändå den nu då på P22,7 tror jag när jag kollade. Och,
tror jag, när du kör med decimaler.
Nej, jag vet inte. Vi handlar den på 22,7. Punkt. Vi kommer inte undan med någonting.
Förlåt.
Nej, men och då är det ju, får vi säga, en ganska rejäl vinsttillväxt som ligger i förväntningarna, så att säga. Då räcker det inte med att säga så här, att är det inte ganska okej, och är det inte naturligt, utan då ska vi ju ha den här vinsttillväxten och marginalförbättringen under 19 och 20 för att du ska kunna motivera en så hög P-tal. Så det är ett risk-reward-resonemang här. Det är helt enkelt, men, det är mer än väl, som du var inne på, det är ju inprisat.
Men är det inte så enkelt som att allt det här handlar om räntan? Är det inte bara ett räntespel där? Att, men vi såg ju hur börserna toppade i höstas när 10-åringen var på 3,20 drygt. Och då var det vände ner. Och sen började alla bli mjuka, Powell och nu också Riksbanken.
Ja, men du menar långräntan?
Ja, att det liksom är...
Nej, jag menar korträntan också.
Men att det bara är...
För jag menar, korträntan är ju de facto samma nu som då, så att säga. Alltså,
jo, men det är förväntningarna på korträntan.
Förväntningarna på korträntan har förändrats. Ja, såklart har ju det en invärld. Det var ju det som ändå vände börsen, så att säga. Vände utvecklingen. Alltså, jag håller ju helt med. Nedgången i Q4 förut drevs ju, som du var inne på, eller liksom som du ställde frågan, så att säga. Men i min värld, den drevs ju av en förväntan av att ekonomin i det här skedet klarar inte en åtstramning. Vi har för hög belåning och vi är för räntekänsliga för att klara av en normaliserad räntenivå. Men det kan man ju förstås liksom ha olika åsikter om. Men det var ju så det kändes, att marknaden blev ju oroad av en åtstramning av likviditeten. Och när man då så att säga, släppte på det hotet så lossnade det lite grann. Och så att, jag förstår ju helt och hållet att vi rekylerade upp, för jag tycker att det gick ju ner ganska mycket, kanske lite mer än motiverat i Q4. Mm. Men det som förvånar mig är ju den här så att säga, åsikten om att men härifrån nu, alltså som vi står och går, att nu ska det bli bättre. Den delar inte jag riktigt, för jag ser inte riktigt, och vi kommer tillbaka till det, men det är några olika. Jag tycker det är intressant att resonera om man bortser från möjligen Kina då, vilka segment... Framförallt kanske i den amerikanska ekonomin som faktiskt ska bli bättre härifrån.
Nej, men jag håller med. Men återigen då, förlåt. Bara för att ge uttryck för liksom, vad jag uppfattar som konsensus, så är det att det som ska bli bättre är PMI. För det är PMI som leder det. Och Kina har redan bottnat ur. Och Kina leder, för väger så tungt. Så, jag säger inte att det här är vad jag tycker, utan bara så lyder argumentet. Jag ifrågasätter det på två punkter. Det ena är att jag inte är säker på att Kina har riktigt liksom åt natur. Och för det andra så vet jag inte hur, om du kan bara helt enkelt utgå ifrån att det är plötsligt Kina som leder alltihopa. Och jag kan fortfarande inte förklara varför det är så svagt i Europa till exempel.
Jag delar ju det så att vidare att jag är inte säker på att det liksom riktigt räcker med att Kina bottnar. Om vi bläddrar några bilder till bara så att, jag tänker att
framåt,
framåt blir det väl. Alltså, nej. Där. Back.
Alltså, kan vi ha? Bilarna.
Klassiska så att säga, tidigt cykliska indikatorer är ju så att säga bilar, halvledare och hus.
Ja.
Och i USA då, jag menar, vi är ju så nära toppen på bilar man kan komma. Det har kommit ner kanske någon procent. Men jag menar en rejäl nedgång ser ju liksom ut på det här sättet. Alltså, men vore vi här Och någon sa till mig så här, härifrån ska det bli bättre. Då köper jag det. Men säga så här, härifrån ska det bli bättre. Ja, det kan möjligen bli status quo. Mm. Det kan jag liksom det, att man kan liksom se till att, att hålla det liksom levande.
Men kineserna, de tokstimulerar ju fordonsmarknaden.
Ja, fast den bilförsäljningen går ju inte speciellt bra heller. Jag skulle vilja, det är intressant med Kina, det finns ju massor att prata om Kina, men det är intressant med Kina att de fine-tunar ju, som du var inne på, började ju egentligen redan förra våren, så har man liksom gradvis, lägger man på lite mer och mer sådär. Jag skulle vilja påstå att, utan att vara någon Kina-expert då, ekonomin svarar ju inte riktigt som den gjorde förr i tiden. Det är ju inte så att inhemska efterfrågan plötsligt drar iväg, det är inte så att penningmängden börjar växa kraftigt eller bilförsäljningen och sådana saker. Och sen finns det ju andra argument att de sitter och väntar på att de incitamenten ska komma och sådana där saker. Men det finns liksom, jag tycker en spaning om konjunkturförloppet är att det globala PMI började gå ner då från februari i fjol och har liksom i princip tränat ner oavbrutet sedan dess. Och sen har vi dränks i såna här tillfälliga faktorer som förklaringar, inte minst i Europa. Det är den här avgascertifieringen i bilindustrin. Mm. Vattenståndet på ren är min personliga favorit som tydligen stoppar transport av inputgods i kemiindustrin i Tyskland.
Det är det som kallas för clean tech, ren.
Och sen är det, nej men så, och så det är en rad sån här underliggande tillfälliga faktorer, men sen när man tar ett steg tillbaka och tittar på konjunkturförloppet, och jag tror verkligen inte att vi är i recessionsrisk, för jag tycker att ekonomisk politik är för expansiv, men jag tycker att det ser liksom generellt sett ganska mjukt ut. Du nämnde halvledare. Halvledarkonjunkturen ser ju supersvag ut. Bilförsäljning har faktiskt gått ner överallt. Nu kommer jag inte ihåg om det var Autoliv eller någon som nämnde här för några veckor sedan och sa att
varför gått ner överallt.
Alltså USA, ja, den är ner i Europa, den är ner i Kina, den är ner i USA, den är ner i Indien. Den är inte ner,
den
som
är inte
ner,
ner,
men svag, åt det svaga
hållet. Nej, den är stark.
Den ligger runt nollan genom er i USA.
Ja, men den är ju på all, liksom, den
ja,
är nära
nivåmässigt, förändringsmässigt.
Det är ungefär som att säga att börsen är svag för att den inte har gått upp sen förra månaden. Alltså det blir liksom, jag vet inte.
Men okej, det finns inga, du ser ingen restriktionsrisk, men risken
men jag ser jag ser ingen restriktionsrisk, men jag ser ett svagt momentum.
Med tanke på hur kursen har gått och vad multiplarna är nu, och med tanke på vinsttrenden, så behöver det inte vara recession som drar ner börsen. Det räcker med bara någon form av normalisering kanske, eller?
Ja, normalisering, det är ju en vanlig fråga nu då. Om man har ett lite försiktigare budskap nu, så du får väl du frågan också. Vad ska vara triggen? Jag har inte en aning om vad som ska vara triggen. Jag tror i och för sig bara att börsen går ner. Och så
jag tror triggen är att Fed eller ECB eller kanske ännu mer troligt kinesiska centralbanken säger att vänta nu här, nu har vi lyckats med det vi har föresatt oss. I Feds fall att börsen gick upp, det fanns ju ingen egentlig annan anledning till varför man... Så att
det fanns det, inflationen.
Ja, men inflationen, den har ju inte varit...
Den var... Fallande inflation och fallande inflationsförväntningar, det räcker väl bra det?
Ja, fast du har liksom en arbetsmarknad som är knallstark.
Och, ja, det har du i Japan också.
Ja, jo, precis.
Men jag tänkte på det här med rapporterna, det har ju varit... jag tycker rapportperioden ser okej ut.
Ja.
Nu har ju SMA-ten kommit ner.
Men det är ju att man tog
ner.
Jag har gjort lite hemmabygge. Jag har ju försökt leka analytiker.
Gud vad kul.
Jag kollade på de största svenska verkstadsbolagen. Och så slog jag ihop den genomsnittliga organiska tillväxten sedan ett år tillbaka. Och den trendar ju ner.
Mm. Är den valutajusterad?
Den är valutajusterad, organiskt. Ja, absolut. Däremot om man tittar på den här, book to bill, den är väl däremot valutadopad, misstänker jag. Kanske. Där har det hänt någonting. Så, men, oavsett hur säkra de här siffrorna är, efterfrågan har inte kollapsat.
Nej, men jag måste säga en sak. Om man tittar på verkstadsbolagen, jag tycker faktiskt att det är återigen då Sandvik, Volvo, Atlas. Ja. Det är nästan häpnadsväckande. Bolagen har väl inte världens bästa track record på att vara ledande i och för sig heller. Men när Sandvik går ut och säger att vi har inte sett någonting. Och så här, PMI i Tyskland är på 44, så undrar jag ju. Och när Atlas hade en acceleration av orderingången så här, till halvledarindustrin då, som vi precis har konstaterat. Jag Jag fattar inte riktigt faktiskt. Antingen är de här bolagen så fantastiskt bra att de liksom...
Samtidigt har du ett bolag som...
Eller så är det så att de bara... Det kommer, men det kommer i Q2.
Samtidigt har du ett bolag som...
Är det inte så enkelt bara att påsken låg i Q2 och låg i Q1 förra året eller något sånt här? Alltså, det finns ju, det där är så här klassiska analytiker-missar tycker jag.
Nej, men ett intressant bolag som man kan titta på utifrån fordonsindustrin, det är ett sånt bolag som Dometic, som har liksom konsument. Det är liksom fordon och båtar. Den organiska tillväxten, de var -6 i det här kvartalet. Mm. Och nu pratar de om att nu måste vi ställa om fort, säger de. Det var ju en favorit hos många förvaltare, den där aktien. Men, så uppenbarligen har det hänt någonting med efterfrågan. Mm. På vissa områden åtminstone.
Jo, men absolut.
Men det är, vad jag menar med det här, även om trenden är ner för verkstad, det är fortfarande hyggliga siffror.
Ja, just det.
Efterfrågan har inte kollapsat på något sätt.
Nej,
det där är jättefina
siffror. Det där är jättefina siffror, men om du nu ska, vad du lägger på PMIs eller vad du nu vill lägga på, så ska ju det där fortsätta ner då.
Ja, just det. Det är rimligt.
Tillväxten ska ju bli långsammare och långsammare.
Ja, nej, det ska ju bli bättre här.
Ja, du...
ja enligt värderingen. Ja.
Så är det, just det.
Och sen har vi den här måste vi nästan nämna den.
Ja.
Var det någon som sa att kronan är lika svag? Den är till och med svagare än vad det var på piken av finanskrisen. Ja. Kan det stämma?
Ja, mot dollarn.
Mot dollarn.
Ja, inte mot euron. Ja, vad ska man säga? Utan att vara på något sätt... jag är väldigt glad att inte jag är FX-analytiker eller strateg. Sådär. Jag tror att vi har bank, danska officiellt, vi ligger väl fel på den här prognosen hela tiden. Och så kan man säga att det är fascinerande att kronan är så svag och så är det fascinerande att Riksbanken lyckas överraska. Möjligen kan man ju säga då att som mina kollegor inne på fixed income påpekar att vi har ju inte bytesbalansöverskott längre.
Nej.
Det går ju nästan mot, vi har ju underskott i handelsbalansen och sådär. Så att de där gamla klassiska styrkeargumenten börjar ju försvinna lite grann.
Mm.
Sen är det så, jag kollade igår, den implicit på fixed income så prissätter man fortfarande en höjning av reporäntan med 11 punkter tror jag innan årets slut. Vilket är helt fantastiskt. Och är det så finns det ytterligare nedsida om det ska spolas ur också. Så det är såklart att det här är ju doping då. Det kunde man ju se. Nu pratar jag om Atlas igen, men jag fick lite extra genomgång utav det i morse. Så att det kunde man ju se. Det var ju delvis valutadopat. Ja, och det kommer det ju fortsätta vara.
Ja,
rimligt.
Så att, ja.
Ja.
Men om ni var en utländsk placerare.
Mm.
Och så tänker ni så här, okej, det här är ett land som är väldigt beroende av utrikeshandel. Och så ser det politiska läget ut som det gör. Vare sig vi får till ett, eller rätt sagt om vi nu får till ett handelsavtal mellan USA och Kina, så kommer inte Trump då ge sig på Europa i nästa läge. Alltså hur... Vad är liksom risk-reward på att ligga i europeiska valutor på det viset? Och särskilt då i Sverige som är en lite perifer valuta med ett historik av att ha ett väldigt starkt handelsöverskott och nu där det vänder ner.
Mm.
Det är klart att så tillvida är ju liksom caset inte jättestarkt. Återigen, så här, vad ska bli bättre? Alltså, det är ju... Det blir ju bättre om kronorna försvagas, så att säga, förstås.
Och det är ju inte så stor effekt av det heller egentligen, realekonomiskt, utan det är ju mest att det blir någon slags översättningseffekter. Men du frågar vad som ska bli bättre. Caset, så som jag är ju inte någon valutastrateg då, återigen, men det känns ju som det man lutar sig mot, den är för billig till slut. Liksom. Det är ett värderingscase hela tiden.
Och det är svårt att prata värdering när avkastningen är noll.
Mm.
Jo, alltså, för det är ju inte så att man kan ju liksom säga men den är billig för att om jag placerar en krona där så får jag 3% avkastning jämfört med om jag placerar en krona någon annanstans så får jag bara 1% avkastning. Utan här får du 0% där, du får 0% i Japan, du får 0% i Europa. Du får möjligen då 2% om du placerar i amerikanska dollar.
Ja.
Så att det är en värdering på valutor är lite knepig.
Ja. Men återigen...
Utifrån ränteplaceringsperspektiv i alla fall.
Men det är väl det som ska vara, det är väl det som är argumentet för att kronan ska vända. Men återigen,
eftersom det... Jag håller med om att den har fallit mycket och att det kan mycket väl, så att säga, rekylera. Men om jag bara tänker, jag gillar att investera strukturellt, så att säga. Så tänker jag sig strukturella trender. Så att vilken strukturell trend är jag investerar i om jag investerar i Sverige?
Mm.
Ja, jag investerar förmodligen i ett land som har varit väldigt bra på utrikeshandel, men som är lite sämre nu än tidigare. på grund av dels regleringar, på grund av dels handelshinder, en avtagande globalisering. Alltså, det är lite yesterday's news ändå. Mm. Men nu talar jag ju lite grann också i egen sak eftersom jag investerar nästan alla mina pengar utanför Sverige. Så att, mm. så att, för en svensk investerare så ökar ju så att säga värdet av mina investeringar om kronan faller. Så att, ja.
Men jag kommer ändå tillbaka till den där favoritfrågan som ni sa att ni fick. Vad är det som ska vända det här?
Ja, vad som ska vara triggen?
Vad är triggen? För det är ju ändå så.
Nej, eller jag förresten, ja, men, nu pratar vi två saker. Du menar vad som ska vända konjunkturförloppet? Eller vad som ska
jag skulle egentligen ställa frågan angående börsen som är, går rätt upp.
Ja, vad som ska vara triggen?
För jag menar, det är ändå så att pengar kommer vara gratis länge till. Ser det ut som. Det säger ju till med Ingves nu. Vi har... Ja, vinsterna revideras ner, men det är ändå okej. Okay. Det är liksom inte någon så här, man har gått in i väggen, kollaps. Än så länge så ser det ut som att Kinas PMI är på väg upp.
Och det är det här som ska vända det. Ja. Att Kina nu indikerar att nej, men nu har vi stimulerat det här, så nu är faran över. Nästa steg, kan, om det här fortsätter, om alla får rätt, om börsen får rätt, så ska ju den här upp då ytterligare.
Just det.
Och då kommer ju de säga så här, nu behöver vi inte stimulera mer. Nu är det här på räls. Då återinför vi ju så att säga lite begränsningar i fastighetsmarknaden. Och det är ju, fastighetsmarknaden är ju inte under isen nu i Kina så som den var 2015 eller 2016. Utan den har ju tuffat på.
Ja. Men absolut, det skulle kunna vara en sån där trigger. När det gäller räntor så tyckte jag ändå var intressant igår. Bank of Japan, Riksbanken och ECB har alla prognoser nu fram till 2021 tror jag, eller 2022, som ligger under sitt mål. Bank of Japan igår hade 1,6% inflation tror jag 2021 eller 2022. Det är den lägsta T+2 prognos som de någonsin har gjort. Så efter 5 eller 6 år med den här ultra lätta penningpolitiken så är liksom sannolikheten för att det ska bli räntehöjningar eller åtstramningar från någon av de tre.
Nej.
Det är, utan, men Fed är ju egentligen, den är ju på
alltså
balansen.
Jag tror Kina är före Fed så till vidare. För att jag tror att Fed, alltså USA är för tidigt i sin nedgång. Alltså där kan det mycket väl bli så att Fed sänker om det blir sämre.
Får jag göra en liten sidospaning där bara? Om man tror att Fed har nått peaken här, om man tittar historiskt, så ligger de ju bara på sin peak i 23 veckor någonting här stilen. I genomsnitt då. Vi har ju redan legat 16-17.
23 veckor.
Ja, men jag räknade det i veckor. och vi har legat 16-17-18 veckor någonting i den här stilen. Så om man tror att vi är på peak nu, så säger det historiska mönstret, då ska de sänka inom en månad eller två någonting i den här stilen. Men det är ju verkligen på håret.
23 veckor. Ja, just det. Ja. Du menar, när höjde de sista?
Ja, det är vi 15-16 veckor.
Och hur kommer marknaden tolka en sån sänkning?
Ja, om man tittar historiskt så går ju börsen upp då. Men det är
gör
väldigt
man det på första sänkningen? Intressant.
Det är väldigt varians.
Men är det inte risken lyckas så att börsen kommer säga, oj, nu kommer konjunkturen packa ihop?
Ja, jag vet inte.
Alltså, kommer marknaden köpa det där igen?
Jag tolkade skräcken i höstas. Min första tolkning av skräcken i höst, eller varför riskpremien sköts så in i bängen rakt upp i taket, det var liksom i grund och botten rädslan för att Fed skulle göra en overkill i den meningen att man skulle liksom, som man brukar göra när man sätter igång och höjer, trigga en recession. Och sen stannade de på 2,50 och de slutade och krympa balansräkningen. Och då var det liksom, då är vi på neutral, men, så då är den risken borta.
Ofta när Fed sänker första gången, i alla fall liksom, säg åtminstone 3-4 gånger så är det för att börsen går ner. Eller inte för att, men i samband med att börsen går ner.
Men då har börsen redan gått ner i sådana fall.
Ja, och då klart, då kan man ju reagera positivt. Så att säga. Så om börsen inte går ner, då är min uppfattning att nej, då är det lite mer på ditt spår. Att då tycker man så här, vänta nu, det här är ju inte ett styrketecken eller ett relief, utan det här är ju ett tecken på att det går dåligt. Mm. Så att det beror lite grann på hur så att säga, förväntningarna ligger när man faktiskt gör det. Jag menar, om man tar liksom 98 med när LTCM small och Fed dundersänkte och koordinerat med alla centralbankerna runt om i hela världen. Det är klart att då var det så här, men då hade ju börsen redan gått ner 25% på rätt kort tid.
Men det var ju lite grann så som det var i vintras.
Halva emerging markets hade liksom smält.
Exakt, och det var ju lite grann som det var i vintras. Då var man ju rädd för att de skulle ta i för hårt så att säga. Men då hade ju börsen återigen redan gått ner och sen så gick de ut och sa att Ja, men vi ska inte. Vi är klara nu ungefär så här. Oh, oh, vad bra. Då blir det ingen sån overkill liksom. Precis. Men härifrån...
Jag tror fortfarande risken är värre eller större på Kina om man talar triggers på nedsidan. Okay. Att, att man säger att nu, har vi, nu är vi färdiga med att stimulera.
Ja.
Och då, liksom, vad ska lyfta Europa då? Jag menar, det enda, jag menar, Europa kan ju inte göra någonting utom att hoppas på sin utrikeshandel någonstans i dagsläget för att det ska bli bättre. Eller möjligen att man kommer med, ja, med finanspolitiska stimulanser. Men det kan ju vara politiskt.
Ja, och de har inte funkat så bra de heller. För jag, det måste jag faktiskt säga att det största frågetecknet för mig i den här senaste 12-månadersperioden, det är Europa. Jag fattar faktiskt inte riktigt varför det är så svagt som det är. Och jag, som jag har sagt då, fått en lista av engångs- eller tillfälliga faktorer framlagd för mig. Men det är liksom, när det har gått 13 månader så börjar man undra...
Men är det inte väldigt likt Japan? Alltså...
Jo, det är det ju. Naturligtvis. Men jag tänker på en sån sak som Italien till exempel. Där är det officiella prognosen 0,1%. Samtidigt som de då har gjort en ganska ordentlig finanspolitisk stimulans, eller ska göra i år. Så då är liksom den här finanspolitiska multiplikatorn, den är ju i princip negativ i Italien. Och det kanske den är, men det känns ändå... förvånansvärt svagt tycker jag. Överraskande svagt.
Finns det någon optimism? Det kan...
Börsen? Har du sett börsen?
Jo, det var bra. Men hur ska vi
sammanfatta? Förlåt, jag vill börja med sammanfattning. Ja, du frågade mig sammanfattning. Jag tror... två steg bakåt här. Om man ser på det här i ett längre perspektiv. Vi hade en tillväxtbana som var ganska ljummen. Hela den här återhämtningen. Mm. Det var liksom ett par procents tillväxt i USA, någon procent i Europa, knappt någon inflation, taskig produktivitetstillväxt, som är för övrigt något som vi sällan pratar om. Och sen kom Trump. Och så liksom bara världens boost. Mm. Inte så jätteresultat egentligen när man tänker på det, men han fick upp tillväxten till 3 i USA. Och sen så en extra boost via skattesänkningen, så EPS-tillväxten liksom blev 20-25%. Och nu ebbade det ut. Mm. Och så klingar det liksom tillbaka ner.
Fast nästa år är det ju val igen. Så att jag delar din syn, men jag tror ju att det kan mycket väl bli en optimism runt omkring att
han ska trycka på gasen
igen. Återvald och få större majoritet. Och så att säga...
Vad ska han göra då? Finns det någon plats?
Ja, men han är väl... Han verkar ju tro på det här med... Det som är så populärt nu att prata om, det här med modern monetary theory. Mm. Det vill säga att det är gratis att trycka pengar i princip. Ja. Och
ska tvinga Fed då, tänker du? Eller?
Ja, eller liksom monetarisera hela skulden och så vidare. Han är ju inte, han är inte rädd för,
han är inte buskablyg.
För att öka statsskulden, tror jag.
Nej.
Och där kan man ju känna sig lite gammaldagsig. Liksom, att man tycker att när USA har liksom högre statsskuld än Italien, då tycker jag liksom, då är det lite speciellt. Men alltså i procent av BNP, att den har högre statsskulden i Italien är inte så konstigt kanske. Men jag tror att det kan uppfattas framförallt av amerikanska investerare som positivt om han får liksom ett förnyat förtroende. Som europé har man ju lite svårt att förstå det kanske, eftersom man kanske inte alltid delar hans värderingar på många sätt, och inte varken liksom i ekonomi eller annat.
Han är expansiv.
Ja.
Aha, ja, visst.
Ja, absolut.
Så vi håller tummarna då att han blir vald, är det det vi säger?
Det här är du och jag har pratat om förut.
Ja, jag vet, vi har satt om det förut, tror jag.
Det är en tricky...
Ja, den är svår, men man får ju liksom... men vad är slutsatsen? Det är lite försiktigt om jag andra ord. Ja. Du låter lite mer negativ, Christian. För då har det varit länge. Eller länge, men
ja.
Det är ett problem du ser liksom.
Nej, men...
det är dålig risk-reward här nu. Vi har fått 15-20% avkastning. Jag vet inte om man ska se det på ge, men jag ser
det
ändå
fort.
Jag ser det ändå year to date. Year to date är vi upptäftigt. Jag tror att man ska försöka bevaka den avkastning vi har fått och vara nöjd om man får det.
Skvalpa lite här kanske.
Ja, och bara försöka parkera pengarna så försiktigt som det går.
Jag tycker också att om man får 2,5% på en amerikansk statsskuldväxel härifrån, så jag vet inte om det liksom är så himla tokigt. Alltså, du får liksom, du har fått 20% avkastning på börsen. Jag vet inte, men sen, då låter man ju som den här tråkiga sell in May and go away.
Ja, det kanske blir så.
Men det är inte otänkbart. Men,
inte bli för girig på de här nivåerna.
I fjol skulle man ju ha sålt i mitten på februari. Så att,
ja. Fast du fick en chans till.
Ja, jag fick en annan chans.
Ja, vad trevligt då. Där får vi följa upp då och se vad som händer.
Ja.
I den här fantastiska börsen vi har just nu. Det blev ju bra ändå, fast ni var lite bäsiga båda två.
Det kan ju bli stor underhållning ändå.
Ja, absolut. Sen kommer jag att klippa det här och lägga in lite grafik och photoshoppa och sådana.
Ja, det kan ju behövas faktiskt.
Bra, kul att ni kom.
Tack så mycket.
Tack för att du kom. Ha en fin vecka. Mm, och tack för att ni har tittat. Hej på er.
Hej.